ni vill och kan så får ni gärna stå. Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta längst fram i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta kalla er rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Amen. Jag fick en så spännande fråga. Man får det ibland när man berättar att man ska bli pastor. Jag läser ju till att bli pastor. Den här gången så var det en som kom fram och undrade: är det sant att det är bara handlingar som gör att man är kristen? Vad säger ni? Är det det? Vilken intressant fråga. Vad tänker ni? Är det gärningarna som är det som kännetecknar en kristen? Kan man vara kristen utan att det märks på ens gärningar? Och om det bara är gärningar utan en tro på Gud och Jesus, är man kristen då? Ja, det är lite det som är temat för idag. Tro och liv. Teori och praktik. Hörandet och görandet. Och då har vi den här texten som fariseerna får stå för, det där dåliga exemplet om hård regelstyrning, hyckleri och hierarki. Sånt som Jesus inte gillar. Men fariseerna var egentligen en väckelse i judendomen. De försökte verkligen tolka de skrifterna, texterna, så att det skulle vara möjligt att leva ett troget judiskt liv som en vanlig människa. Och då blev det en massa regler för allt möjligt. Både för sånt där renande regler som hörde ihop med mat och kvinnornas mens och barnafödandet och helgandet av sabbaten. Och också sånt där som när det står att man ska hålla Guds ord nära. Man ska ju älska sin Gud av hela sin hjärta, all sin kraft, hela sin själ och allt sitt förstånd och sin nästa som sig själv. Det är själva kärnan i Bibeln, både då och som Jesus upprepar. Men då blev det en regel att man skulle ha på sig en böneskapsel vid huvudet för sinnet och vid armen för kraften och vid hjärtat för själen. Och så hade man de här bönemantlarna med tofsarna som stod för lagen som man skulle bära på sina axlar. Det var ju goda intentioner, men det är så lätt när det blir sådana där synliga tecken och regler att det blir tomt. Och det blir status. Och det blir en identitet man vill visa upp. Och egentligen liknar det här ju en resa som väckelse sen har gått igenom, det som är vår grund här i Ekumeniakyrkan. Det grundar sig ju i att människorna upptäckte när de läste Bibeln att den här älskande, upprättande, befriande guden inte rymdes i den där stadskyrkan. Men ganska snart så frodades ju moralism och regler även i frikyrkan. Och här fanns ju också de där synliga uttrycken för tron. Mumlandet Jesus i bänkarna, tungotalet, de lyfta händerna i lovsången. Från början, och kanske i det allra mesta, en uttryck för en innerlig tro och en hjälp i mötet med Gud. Men det kan ju också bli tomt och hyckleri. Nu skulle jag säga att det är inte ett problem vi har här i kyrkan. Jag ser inte ett enda brett böneband eller en stor tofs. Ingen har slängt sig fram här för att visa sin stora tro genom att sitta längst fram i kyrkan. Nej, det där vill vi inte, och det vill ju inte Jesus. Men risken är att vi också präglas av en annan lag. Den där jantelagen om att tro att vi inte är något. Och framförallt att ingen ska tro att jag tror att jag är något. Och då börjar vi ju med en hierarki åt ett annat håll. Att tänka att man inte är bättre än andra. Absolut inte. Och det pratar Jesus mycket om. Men den där att tro att man är sämre än andra. I den här texten så säger Jesus att den är störst bland er. Den som är störst ska vara den andras tjänare. Och att vara tjänare är ju väldigt, väldigt värdefullt. Jesus själv tjänade ju mänskligheten genom att till slut dö på korset. Och det bygger ju lite på att vi är tjänare. Idag får jag vara eran tjänare. För att idag har jag fått uppgiften att försöka förstå vad Gud vill med den här texten och vad det kan betyda för oss idag. Jag står ju inte här för att jag tror att jag är mer värd än resten av oss här som firar gudstjänst. Men jag vågar tro att jag behövs. Jag vågar tro att Gud kan använda mig. Och någonstans är det för att jag upplevt att jag är älskad. Och det är ju den otroliga superkraften med Guds rike. När man tror att man är älskad och värdefull, då blir man trygg och vågar släppa fokus på sig själv. Då ser man vad andra behöver, vad världen behöver. Och då tjänar man med det man själv kan. Då släpper man också fram hela sig själv, sina egna gåvor. Och det är ju det som gör att det funkar, till exempel här i kyrkan, men hela världen. Allting, vi kan inte ha någonting utan att andra har gjort det. Mat och kläder, kultur, kunskap, hus, vägar, allt är ju för att vi hjälps åt här i världen. Och för att vi här i kyrkan är det ju för att vi vågar tro att vi behövs. Att vara scoutledare, reprisens fixare, musiker och ljudtekniker, pengaskänkare och medmänniskor. Nu ska vi gå tillbaka till texten där Jesus pratar ändå. Han säger att vi ändå ska lyssna på de där fariseerna, för de sitter på Moses stol. Och Moses stol kan man tro är bara symboliskt, men i synagogorna så fanns det faktiskt en stol som ofta var marmor. Och där satt den som skulle läsa texterna. Så det kanske var de som kunde läsa. Gör allt vad de säger och håll fast vid det, säger Jesus. Hela Bibeln, hela Gamla testamentet och hela Nya, de handlar ju om egentligen om det där kärnan i Bibeln. Älska Herren din Gud av all din, vad börjar det med? All din, hela ditt hjärta, all din kraft, hela din själ och allt ditt förstånd. Det är ju kärnan, och resten av reglerna måste belysas genom den där kärnan. Och det är det som vi, när vi försöker komma nära och lyssna på Gud och på texterna, så precis som vi sjöng i sången, så hamnar det, kan det hamna och bli en del av vår hållning som vi bär oss med oss i livet. Och då faller det ut i rätt gärningar. Om detta handlar episteltexten, Jakobs brev 1, 22-25, som Jonas ska läsa nu.
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.
Ja, sa han inte där att den som håller sig till lagen, han gör någonting. Och också när man gör något blir man salig. Han blir salig genom det han gör. Ja, det är en sån där kyrko... Jag var tvungen att slå upp salig faktiskt. Vad betyder det egentligen? Djup, fullkomlig lycka, frid och sällhet genom det vi gör. Och känner ni inte igen det? Jag gör det. När man har gjort det där, att man vågade vara till för den nästa, då känns det meningsfullt och tillfredsställande. Men visst krävs det lite mod, förtröstan och frimodighet att göra saker för andra. Man är så rädd att det ska bli fel. Vad ska andra tycka? Idag är det ett problem att folk är ensamma. Jag tror att det är för att de inte vågar utsätta sig för risken att någon ska tycka att de är fel och gör fel. Jag tror att många tycker då att det då är enklare att stanna hemma och vara ensam. Och här är det då vi kommer in, eller den kristna gemenskapen. Det är så viktigt att man kan lita på att här får man vara som man är. Så fort vi börjar ha synpunkter om varandra så förminskar vi varandra. Och det är inte alls lätt, för vi har ju massa regler och sånt som vi alltid brukar göra. Och hur vi ska bete oss mot varandra. Men om de där reglerna sker i ljuset av den där lagen som vi bär med oss, att älska Gud och vår nästa, så kanske vi kan möta människor på rätt sätt. Och Jesus lägger ju till och med det där, vi ska också älska våra fiender. Jag läste just om Sanna Hill, som har varit en frontfigur i, det ariskt motstånd. I alla fall en sån här högernationalistisk grupp. Och som hon nu har lämnat och berättar om det. Och hon berättar, nej, det var ju inte alla som sa att hon hade fel. Och mötte henne med hårda ord och fördömanden. Det var ju inte det som fick henne att lämna. Det som fick henne att lämna var när hon och hennes son fick hjälp av samhället. De mötte ett gott samhälle. Och det som fick henne att tänka om var människor som mötte henne med ärliga resonemang och respektfulla samtal. Att bli bemött med ödmjukhet, nyfikenhet och kärlek. Då kan vi berikas av varandra. Då kan vi tjäna varandra. Då vågar vi bidra. Och då kan världen förvandlas. Jag tänker att vi i den här församlingen, nu blir det val. Jag tror att vi har alla partier säkert får någon röst från någon här i församlingen. Men om vi börjar döma varann efter hur vi tänker politiskt, eller vi börjar bli hårda i sådana ord, då har vi inte, då sker det inte genom den där lagen vi ska bära i våran hjärtan. Ja, så tillbaka till frågan om kristendomen handlar om gärningar. Ja, men visst gör det till syvende och sist. När vi älskar vår Gud och nästa, då får det konsekvenser för våra liv och handlingar. Och om vi får känna oss älskade och önskade och möter varann med ödmjukhet, nyfikenhet och kärlek, då blommar vi. Och då får det konsekvenser. Det är vårt hopp för världen. Amen. Nu ska vi sjunga.